Men då kan vi passa på att testa. Så här ungefär låter det när jag pratar in i micken.
Mm, och så här låter det när jag pratar in i micken. Låter jättebra.
Så här låter det när jag...
Åh, det är jag som är Andrea, jag låter så här.
Jag var i middag, testade mickarna lite förut och då så gjorde jag så här. Ställde mig här och så...
Hej, Anton, jag är jättelång!
God dag allmänheten, ni lyssnar på Bibblan svarar. En podcast som görs av biblioteken i Uddevalla i samarbete med den nationella svarstjänsten Bibblan svarar. Här försöker vi komma med lite mer ingående svar på de frågor om allt möjligt som ställs av er alla på bibblansvarar.se eller direkt till oss på Bibblan svarar-podden. Hej och välkomna till det här veckans avsnitt av Bibblan svarar-podden. Det lät lite grann som att vi har ett varje vecka. Det har vi inte alls.
Nej.
Bi-weekly. Vet du det? Varannan veckas podd är det här ju.
Ja.
Men,
här är ett nytt avsnitt.
Ja, här är ett nytt avsnitt. Jag heter Andrea Haglund. Med mig har jag Emilia Djurberg-Kvillén.
Yay! Hej!
Och Anton Joling.
Hallå!
Och jag är nyfiken på, vad ska Emilia prata om idag?
Jo, men jag ska prata om lin.
Mm.
Lin?
Lin.
Det är en växt.
Vi kommer till det, vad lin kan vara för något.
Ja.
Linfrö kan man äta.
Det kan man.
Vi kommer till det.
Ja, okay. Men spoila inte Anton. Det är nog min enda relation till lin, tror jag.
Kommer du lära dig massor idag.
Gött.
Mm. Precis. Ja, vad ska du prata om, Anton?
Jag ska prata om öar och specifikt hur många som finns i världen.
Nej, men det känns som jag får någon slags flashback här. Det är någon konstig, känns typ som att det är déjà vu.
Ja, nej. Jag ska prata om en specifik ö det här avsnittet.
Mm. Så vi varierar
så
innehållet.
Det finns fem öar.
Det finns fem öar. Ja, men vi varierar innehållet lite grann i alla fall. Men det låter bra. Vi kör igång.
Jag hade tänkt att jag skulle försöka besvara frågan, vad är Norra Sentinellön för något?
Mm.
Och där har operatören på Bibblan svarar hänvisat till en Wikipedia-artikel där det står Norra Sentinell är en ö i ögruppen Andamanerna i Bengaliska viken. Ön är liten, till största delen skogsbeklädd, omgiven av korallrev och saknar naturliga hamnar.
Hej.
Ön har en ursprungsbefolkning, sentineleserna. Ett folk som har uppskattats bestå av 50-400 individer. Enligt indisk lag råder tillträdesförbud på ön för alla utom ursprungsbefolkningen. Och sentineleserna motsätter sig våldsamt alla former av kontakt med andra människor.
Och när du säger det så är det någon liten klocka som ringer. Har det hänt någonting?
Det har det. Jag kommer att komma till det. För jag känner heller inte igen namnet först när jag bara läste frågan. Men jag läste den här Wikipedia-beskrivningen. Bara så här, wait a minute.
Ja, det var så här, nu du läste jag bara, vänta nu.
Ja, så
vänta
jag tror att ni kommer känna igen det här. Även om ni inte känner igen namnet.
Hur stor ön var?
Nej, jag kommer komma till det också.
Mm.
Operatören länkar också vidare till den här Wikipedia-artikeln och till två YouTube-klipp. Och det ena är en infovideo gjord av kanalen Snabbfakta. Mm. Och det andra är ett klipp från TV4 Nyhetsmorgon.
Oj, oj, oj.
Och där ni kommer kanske känna igen det sen.
Mm.
Men i alla fall, själva ön här då, den tillhör officiellt Indien. Och ligger som sagt i en ögrupp som heter Andamanerna i Bengaliska viken.
Mm.
Och den här ögruppen består av närmare 550 öar. Men bara 26 av dem är bebodda.
Mm.
Och jag var tvungen att kolla upp liksom, på Google Maps. Och den här ögruppen ligger liksom närmare Myanmar, Malaysia och Thailand än Indien i Bengaliska viken. Så även om den liksom tekniskt sett tillhör Indien så är det väldigt långt därifrån. Och ön är som sagt också då skogsbeklädd och omgiven av korallrev utan naturliga hamnar. Och själva ön är runt 60-70 kvadratkilometer.
Det är ändå ganska stort.
Körn här då i 147 kvadratkilometer. Och för våra lyssnare på östkusten så är Lidingö 51 kvadratkilometer.
Ja,
så det är en ganska liten ö.
Mm.
Och Indiens regering har en väldigt stark no-go-policy till den här ön. Det är förbjudet att ens närma sig ön och dess invånare. Och det avråder verkligen starkt från att man gör det.
Mm-hmm.
Och det är för att de här sentineleserna som bor på ön tillhör en av de få folkgrupperna i världen som i princip inte haft någon kontakt med omvärlden.
Oj.
Eller i alla fall haft väldigt lite kontakt med omvärlden. Och de lever som samlare och jägare och är beväpnade med pil och båge och spjut och knivar.
Mm.
Och av det man har sett när man har gjort liksom överflygningar och sånt, det är väldigt mycket skog och sånt, så man har väldigt dålig koll på de här. Men man kan inte se några tecken på jordbruk på ön. Och man antar att de lever som andra folk i andamaneserna.
Mm.
Då lever de i sådana fall av frukt och knölar. Det heter tubers på engelska. Potatis i en form av tube.
Just det.
Tuber.
Mm. Potatisväxter.
Ja, men precis. Vad man nu kan översätta det till. Och ägg från fåglar och sköldpaddor och småvilt som fåglar och vildsvin.
Mm.
Och eftersom att de inte har då någon kontakt med omvärlden så är det väldigt svårt att säga hur många personer som bor på ön. Men man uppskattar att det är någonstans mellan 80 till 150 individer.
Det är väldigt få.
Det är väldigt få, det står. Men det kan liksom vara så få som 15. Eller så många som 500.
Det luktar inavel.
Ja. Ja, det jag har sett.
Spontant känns svårt att få en bra genpool på så få personer.
Eller hur? Jag har också lurat på det, men jag har läst. För det verkar som de har levt väldigt isolerade. Jag såg någon siffra på så här, typ 60 000 år. Liksom. Men den har jag inte kunnat verifiera.
Och då kan
på
man
fler
sig,
källor.
I och för sig, då kan man förstå på sätt och vis, om det nu är så få, att de är säkert extremt känsliga för infektionssjukdomar och sånt som kommer utifrån.
Precis.
För att de har typ, det måste ju vara liksom att deras genpool har liksom blivit väldigt specifik, eller vad man ska säga. Den klarar
den är inte väldigt anpassad för den här ön.
Exakt.
Liksom. Mm. Och det är som, de är väldigt korta också. Och det brukar också vara så här typiskt för en typ art, djur eller växter som bara finns på öar, att de oftast är väldigt små för det finns så lite mat.
Just det, det har jag läst om faktiskt. Ja. Det finns något begrepp för det.
Precis, jag har inte kollat upp den utan jag bara satt i
det bakgrunden. Läste jag i en bok ganska nyligen faktiskt.
Så de är typ runt 150-160 centimeter långa sentineleserna. Men jag har också lurat på det sen, för jag tänker Island som ändå har, vad är det, 350 000 invånare.
Ja.
De får ju ändå köra med sin sån här är vi kusiner-app ifall de ska hugga upp med någon.
Ja. Finns det en sån app?
Ja, det gör
ja,
det.
Amen.
Är vi kusiner?
Ja, men typ så här. Men, åh fan, du är rätt snygg. Ja, du också.
Vänta, vänta, vänta.
Då ska vi kolla här. Du, vi är inte nära släkt.
Okay,
bra, då kan vi bonka.
Det är så här, det är par generationer bort. Så
precis.
Var vi släkt, men det är tillräckligt.
Ja, men så hur den här befolkningen kan vara livskraftig, jag vet inte.
Jag förstår inte ens hur de kan, hur det funkar att de överlever, men det gör de ju uppenbarligen.
Ja,
och
den här ön var också väldigt utsatt när den här tsunamin som var 2004. För den ligger liksom mitt i svallvågorna, så att säga. Så den indiska regeringen liksom flög en helikopter över ön för att ta reda på hur det har gått för dem. Liksom, de fortfarande lever. Och sentineleserna svarade med att attackera den här helikoptern med spjut och pilbåge.
Ja.
Så uppenbarligen i alla fall en del av
invånarna i alla fall
klarat den här. Och i princip varje liksom sånt försök att komma i kontakt har slutat i att de här besökarna blir beskjutna och till och med dödade.
Mm.
2006 så drev ett indiskt krabbfiskeskepp i land på ön. Och sentineleserna dödade båda två. Man kunde senare se kropparna så här spetsade på pålar på stranden som en typ av varning. Ja. Men ön blev mest känd 2018 när en 27-årig amerikansk äventyrare och självutnämnd missionär försökte ta sitt lön för att sprida den kristna tron. Och det är nog det här ni känner igen det.
Yep.
För googlar man på Norra Sentinel så är liksom de flesta träffarna man får i nyhetsartiklar som handlar om just den här händelsen.
Mm.
Och han hette John Allen Chow. Och han kände liksom till de här restriktionerna som fanns mot den här ön. Men gav sig iväg i alla fall. Och han lyckades leja två fiskare som tog honom mot ön. Men de ville liksom inte komma närmare än ett visst avstånd. Så han fick paddla själv på en kanot den sista biten. Hon hade med sig gåvor till folket där och stod på stranden och sjöng salmer.
Alltså, jag skrattar och jag fattar att det gick säkert inte så bra för honom så. Men det är ändå så här, ja men du, gulle dig. Men,
ja, men tänkte du nu? Ja, det är en tragisk händelse, men du, what the fuck? Liksom.
Ja, lite så.
Han hade ett kall.
Ja, det är väl fint att ha det i och för sig.
Jo.
Men i ett brev efter den här första landstigningen på ö så har han skrivit att två beväpnade sentineleser kom skrikande emot mig. Och hans svar på det här var att skrika tillbaka: mitt namn är John, jag älskar er och Jesus älskar er. Men då sköt de iväg en pil som träffade hans bibel. Och då så lyckades han simma i säkerhet i sin kanot och ta sig tillbaka. Men han fortsatte ju att försöka att konvertera de här. Mm. Och på tredje försöket där då så blev han ihjälskjuten av pilar.
Mm.
Och när de här fiskarna som hade kört ut honom återvände till ön dagen efter, så kunde de se liksom hur sentineleserna släpade iväg hans kropp och så begravde den i sanden.
Ja. Ja, de hängde i alla fall inte upp på något jäkla spett eller något sånt där.
Nej, precis.
Det var ju ändå hyggligt.
Ja, och jag tror att även de här de fiskarna 2006, att de till slut också blev begravna i sanden.
Mm.
Men i alla fall, Johns familj då vill ju såklart ha tillbaka hans kropp. Mm. Det kan man ju förstå.
Ja.
Och indisk polis begav sig mot ön. Men när de var ungefär 400 meter från stranden så såg de i kikaren hur en grupp män liksom stod beredda på stranden med pilbågar.
Mm.
Så då bestämde sig poliserna för att vända om.
Mm.
De inledde en mordutredning mot okända män. Och så grep de sex fiskare och ytterligare en person som varit inblandad i hur John tog sig till ön. Men de har inte gripit någon sentineles eller har inte åtalat någon sentineles, utan myndigheterna prioriterar att hålla urbefolkningen säker och isolerad. För som du var inne på, Andrea, i och med att de knappt har haft någon kontakt med omvärlden på väldigt, väldigt länge, så kan minsta lilla förkylning eller annan sjukdom vara förödande för dem.
Ja, och sen så ja, men någonstans så tänker jag på det som att om man är väldigt tydlig med att gå inte nära den här ön, för den är livsfarlig. Mm. Skitsamma om det har varit sabeltandade tigrar eller om det är sentineleser som är livsfarliga. Om man säger så, gå inte nära den här ön. Om man bara, jag ska gå nära den här ön.
Då får man skylla sig själv.
Alltså inte skylla sig själv, men jag tror inte man kan kanske, man kanske inte ska så här. Om det nu hade varit något annat som var livsfarligt, så kanske det inte är den farans fel, utan att det är ens eget lite grann.
För ja, men
att
lite eget ansvar.
Eget ansvar att man ger sig in, fast man vet att det här kommer nog inte gå bra.
Nej.
Eller det trodde han väl uppenbarligen att det skulle gå bra, men för att han var väldigt övertygad då. Men, men ändå, det, är så här, det känns på något vis konstigt att straffa den befolkningen som inte vet hur de skulle gjort något annorlunda.
Nej, precis.
För att de
försökte två gånger att skrämma bort honom, men han fortsatte ju uppenbarligen att komma tillbaka.
Ja.
Liksom.
Ja. Mm. Så att, nej, jag vet inte. Jag känner väl att det hade varit väldigt konstigt att dra någon stackars urinvånare som aldrig varit utanför sin ö inför rätta. Det hade blivit väldigt märkligt.
Ja.
Det är ju tragiskt på båda hållen. Jag kan inte ens kommunicera med varandra. Jag förstår ju att familjen tycker det är jättetragiskt att de har förlorat sin son. Och absolut. Men det är också där tragiskt att vi andra inte kan låta de här urinvånarna vara i fred, så att de kan leva sina egna liv och fortsätta med sin fantastiska kultur som säkert är, utan bara att, folk känner att åh gud, vi måste störa de här och ni måste då konvertera till vår religion eller sånt där.
Ja.
Och det är ju väldigt synd.
Som tur var så är det ju ganska sällan. De flesta som har kommit i kontakt med invånarna på den här ön har liksom råkat komma dit.
Mm.
De har varit med ett skeppsbrott och så spolats i land.
Mm.
Jag läste om någon, det här var i och för sig alltså på typ 1700-1800-talet när den här ögruppen var en straffkoloni för britterna. Så var den som flydde från från
andra
en som flydde från någon av andra öarna och kom i land på den här och blev dödad där istället.
Det är så tragiskt ändå, så här, yes, I'm free, no.
Men det som verkar haft mest kontakt med den här befolkningen på ön var en grupp antropologer som leddes av Trilocknat Pandit. Jag ber verkligen om ursäkt för mitt indiska uttal här. Jag kommer kalla han för Pandit eller någonting i heden efter. Men 1967 så började de besöka den här ön ganska regelbundet och lämna gåvor. Mm. De försökte överlämna en levande gris, men den dödades med spjut och begravdes i sanden.
Ja.
Även en del typ plastleksaker fick samma behandling. Ja. Mm. Men de tog väldigt glatt emot stekpannor och grytor och framförallt kokosnötter som inte intressant. Växer på den här ön.
Mm. Det kunde man ändå så här känna att det här var något.
Ja, ja men precis. Så i ungefär 25 år så gjorde de här antropologerna regelbundna besök och lämnade kokosnötter till dem. Mm. Och väldigt ofta så stod sentineleserna redo med pilbågar riktade mot dem.
Ja.
Men så till slut 1991 så när de kom och skulle överlämna de här gåvorna så såg Pandit och hans team en grupp på runt så här, typ 2 dussin sentineleser på stranden.
Mm.
Och Pandit beskriver hur han ser hur en man riktar en pilbåge mot båten.
Mm.
Men då så är det en kvinna som står bredvid som trycker ner pilbågen. Mm. Och till slut så släpper han den och så begraver pilen och pilbågen i sanden.
Oh.
Och Pandit säger det att han vet inte om det här var liksom en rituell handling eller om det faktiskt var en diskussion som hände mellan de här två. Mm. Men så snart de här vapnen var begravda så gick öborna ut i vattnet och mötte dem.
Okay.
Och forskarna kunde själva liksom hoppa ner i det grunda vattnet och lämna över de här gåvorna.
Mm.
Sen var de ändå väldigt tydliga med att de inte var välkomna på själva ön.
Mm.
För när Pandit närmade sig stranden så såg han hur en man tog upp sin kniv och liksom skamade den i luften som för att signalera att han skulle skära huvudet på honom.
Ja.
Och då var det så här genast bara vända upp och så hoppa upp i den här båten igen.
Rimligt ändå. Mm.
Ja, och han, Pandit, han understryker det att liksom, trots de här ryktena om att de ska vara farliga så anser han inte att de är ett våldsamt folk. Liksom. De är bara väldigt beskyddande av sin egen ö.
Mm.
Det är så fascinerande. För att det är ju det som är, alltså, man blir ändå så nyfiken på deras motiv och såna här saker. Jag blir det. Alltså,
ja, men eller hur? Man vet ju ingenting om deras kultur eller någonting.
Man vill gärna bara en fluga på väggen. Ja. Man vill inte störa. Jag vill bara veta. Ja. Jag vill inte störa. Jag ser framför mig typ hur man kan med kanske små drönare eller någonting så här infiltrera utan att det märks överhuvudtaget. Mest bara för att det är så fascinerande.
Då får de vara väldigt förklädda, för uppenbarligen så attackerar de ju allting som de inte känner till. Alltså,
ja, men jag tänker de här flygplan, tekniken kanske blir bättre saker. Så att de inte låter, alltså nu låter ju en drönare ganska mycket.
Ja.
Men jag tänker att om den låter väldigt lite så kanske de inte ens märker knappt att den är där.
Mm.
Nej, mest för de kanske är lite, de kanske, deras ö är kanske helig. Liksom.
Ja, men säkert är det
därför inte någon annan får komma i land, för att den är helig. Det kanske är deras gud eller någonting.
Ja.
Själva ön.
Ja. Nej, det, man, liksom,
och då måste de försvara den.
Man vet liksom i princip ingenting om deras kultur eller hur de lever. För det är ingen som kan kommunicera med dem.
Nej.
Inte ens de här, alltså andra folk som bor på närliggande öar har inte heller haft någon kontakt med dem. Mm. Så de pratar inte heller samma språk. Liksom, så form av kommunikation sker liksom bara med tecken med dem.
Mm. Väldigt fascinerande.
Ja.
Jätteintressant.
Det är väldigt spännande man kan läsa om mer på. Men det var allting jag hade för den här gången i alla fall.
Ja,
men
spana
in den här ön och den här folkgruppen.
Mm. Jätteintressant. Absolut. Då har vi fått in till Bibblans svara här en fråga som lyder så här. Vad är lin för något?
Ja, det undrar jag också. Linne? Nej.
Jo, men jo, du är väl inne på rätt spår faktiskt.
Jaha.
Ja.
Och du fick ett ganska bra svar här från Fernando som har svarat. Och det är lite, begreppet lin kan referera till olika saker beroende på sammanhanget. Så då har han tagit upp 3 exempel som jag tänker utveckla lite.
Mm.
Växten lin, lingal och local interconnective eller connected network. Yes. Men vi börjar med växten, för den tror jag ändå är ganska...
Det är den jag tänker på i alla fall när jag hör lin.
Ja, antingen tänker man på växten eller så tänker man på garnet eller produkten som blir från lin. Men i alla fall, lin... Det är Hälsinglands landskapsblomma och har varit nytta för människor mycket, mycket långt tillbaka i tiden. Carl von Linné, ett namn vi känner igen, beskrev linets värde när han gav det namnet
Nu är det ett jättelångt namn här, vi ska se.
Och det heter bara tre bokstäver annars.
Eller hur?
Lin eller...
Ja, men... Usiat...
Augusta Beata. Nej, det är
Bamses farmor. Italia Rungadina.
Ska vi se. Usiata Isimunum Summum. Ja, det var nog inte rätt, men det är ett jättelångt här. Andrea, försök.
Usitassimun som... Va? Vad heter det så? Alltså? Usitassimunson?
Oh, kanske. Kanske.
Lin.
Det heter något på latin.
Ja.
En stund senare.
Det måste väl vara att det ska vara ett mellanrum här. Eller?
Vi kan bara...
Ja.
Usitassimun. Klipp in. Ändra.
Usitassimun.
Ja. Och det betyder i alla fall på svenska, det är utomordentliga nyttiga.
Oj!
Oj, oj, oj.
För linet då har ju gett oss jättemycket grejer. Och då har linet då gett oss kläder, dukar, spets, lakan, brandslangar, spånskivor, drev, fiskelinor, revar, nät och mycket tredik, olja, linoljefärg och mycket, mycket mera. Man kan även äta linfrön som hjälper vid förstoppning. Men växten då? Som kallas lin. Det vetenskapliga namnet hörde vi där tidigare.
Usitassimun.
Yes. Jag tror det till och med är linum usitassimum.
Linum usitassimum.
Yes.
Nu kan vi det.
Ja. Och det är en perenn. Och linen är ettårig ört. Och linväxtens skälkar växer rakt upp. Och dess blad sitter antingen motsatta pryd på varsin sida av stocken. Bladet.
Stammen.
Stammen. Skälken. Ja.
Ja.
Basen av blomman.
Ja. Du får stora vita blomor eller blå blommor som har 5 kronblad. Och sen då linfibren stäcker sig in i strängar som växer inom i växtens skälk då. Och det används för att spinna gav. Vi kommer till det sen.
Mm.
Och frökapslarna är väldigt vackra. Som har då använts förr i tiden som dekorationer.
Mm-hmm. Nästan googla en bild kände jag nu. Men
lin är väldigt vacker växt. Och det är så här, när man åker förbi linfält så är det så här helt blått.
Ah.
Från blåfärgade. Och när linväxten är fullt utvecklad så är den cirka 1 meter hög. Så det är ganska hög växt. Och den blommar från juni till augusti. Det är en växt som odlades väldigt, väldigt mycket. Och har odlats i väldigt, väldigt många länder.
Ja. Det kan man ju ibland se så här, nu tog jag fram en bild på de här frökapslarna, men det kan man ju ibland se så här folk som har i torkade blommor eller liksom sånt.
Mm.
De är väldigt fina faktiskt. De
är jättefina, båda blommorna är fina.
Små runda frökapslar så kan man torka och ha som dekoration.
Mm. Det här tog jag från trädgårdsväxter.com som hade väldigt mycket mer information om linen som växer, om hur man odlar den, hur man sköter den och hur man förökar den. Och sånt, men det tar vi inte nu. Det kan ni googla om ni känner så här att jag vill odla lin.
Mm. Undrar hur mycket lin man behöver odla för att få ihop till en liten duk eller någonting.
Det går nog ganska mycket.
För du sa att det var i skälken så är det som små trådar i. Så det är det som är själva liksom garnlinet. Eller vad,
ja,
eller
då, så det är det vi ska komma till produkten. Nu, just själva lingarnet. Ja. Och enligt odla.nu då så är... så kallas det linberedning. Och det betyder att man förädlar linplantor från sin växt till spinnbara fibrer.
Mm.
Som vi då kan använda. Som vi då kan göra lingarn av eller väva tyget linne. Som flera av er säkert känner igen.
Förra sommaren när det var svinvarmt så gjorde jag nog min bästa investering ever. Och gick lös. De hade rea på linnekläder.
Mm.
Så jag köpte typ 2 par shorts och 5 linneskjortor.
Mm.
Så jävla nice att ha på sig. Alltså.
Ja. Det är ju jätteskönt att ha linne på somrarna. Jag
inte har förut.
Mm. Det är ett av de bättre. Men i alla fall, moment som ingår i linneberedningen är man skördar linnet, man torkar, eller linet då, man skördar växterna, man torkar dem, man repar dem, man rötning, man bråkning, man släkting och man häcklar.
Det känns som att du fick en stroke i mig. Vad hände precis?
Man liksom vet ungefär hälften.
Hälften av grejerna.
Åh herregud, nu kom bonden fram här. Nu kom bonden fram här. Nej, jag hängde typ med till hälften ungefär. Så, så vad sa du nu? Häckling.
Häckling, ja. Men, och sedan då kan man antingen spinna det till garn eller väva det till tyg.
Mm.
Så att det finns väldigt mycket fina YouTube-videos på folk som har så här, odlat linne och sen ska göra eget. Så jag skulle verkligen, om man tycker det här är spännande så kan man definitivt gå och kolla där. Mm. För det är mycket lättare att se det än att försöka förklara det.
Det kan jag tänka mig.
Mm. Men alltså min lillebror, shoutout till Oliver som du säkert lyssnar nu, har ju berättat lite för mig om hur man gör lin. För han pluggar i Grebbestad och har fått lära sig hur man gör saker av lin. Men det är i alla fall det med bråkning och grejer. Det handlar väl om att man, ja, det här med att man ska torka dem och så ska man slå på.
Ja. Man ska förändra fibret.
Varför fnissar du?
För jag såg framför mig hur man tar typ en knippelin i ena handen och en i andra så här. Du är inte min mamma, det är jag visst. Du ska göra som jag säger. Nej, det är inte alls det.
Jag slår dem.
Och så bråkar man med dem så.
Nej, men man typ slår på dem och sen så, som du säger, man ska röta dem och grejer. Ja. Det är jättemånga steg för att kunna få ut de här små fibrerna.
Mm.
Eller små, men...
Nej, men det är ganska långa fina fiber som blir väldigt mjuka.
Mm.
Men, och det är också så här, tycker man det här är jättekul så ska man kontakta sina hembygdsförening.
Mm.
För det är väldigt många hembygdsföreningar runt om i landet som håller på med just linodling och håller tillvara på de här gamla sederna om hur man traditionellt sett tar fram lingarn och linnetyg.
Mm. Jag tror det finns en linodling i Kville också.
Ja, just det.
Jag tror att jag kan ha varit där på typ studiebesökning av grundskolan. Så fick man se liksom hur det såg ut och hur de tog tillvara på de här grejerna.
Ja. Mm. Så att det...
Och det tror jag också. Jag vet att det finns någon i närheten där som gör sånt och det är någon hembygdsförening som driver.
Mm. Och det är ju kul. För det är ju ändå en del av vår kulturhistoriska arv.
Mm.
Att ta fram linnetyg. Och det, jag menar, det är ju, har de ju hittat att de tror att så här väldigt tidig, alltså vikingar och så här tidig medeltid, att linne redan då fanns och de gjorde kläder av det.
Mm.
Så att det är ju fantastiskt. Mm. Men så här, förutom då att man, det är så här, för linneplantan går att använda till så mycket. Så förutom att man använder fibret till att göra kläder, så använder man fröet för då, både för att plantera nytt, för att pressa till linolja och till djurfoder.
Mm-hmm.
Och nu är det ju också många som har det till exempel i morgonfilen för att det är bra för magen.
Mm.
Eller i bröd.
Eller i bröd, väldigt gott. Men man ska dock vara lite försiktig för lin i stora mängder kan vara giftigt.
Aha.
Så man ska inte överkonsumera. Precis som det
är linolja giftigt då också?
Det vet jag faktiskt inte.
Nej. Om man typ dricker lite... en pint.
Jag tror inte din kropp mår så bra generellt av en pint med linolja.
Nej. Det kanske är
sant. Testar du att dricka ett stort glas med bara rapsolja och se vad som händer. Jag tror inte det är så gott heller. Det är inte så bra heller.
Det som många använder linolja, det är ju till alltså olja in trä.
Mm.
Så man använder inte så mycket i mat. Det går säkert. Vi kollar här.
Jag tänkte mer när man var sugen på att förgifta någon ifall det hade funkat med linolja. Inte att man skulle råka få i sig det då. Jag läste den blybröllop för ett tag sedan, så jag är lite...
Ja, du är där. linolja är godkänd av Livsmedelsverket som livsmedel.
Mm.
Men som sagt, det används nästan så här, när jag bara googlar snabbt här, så är det alltid för bygg. Så det är väldigt bra för trä.
Mm.
Och det är samma trägolv och sånt, tänker jag.
Det beror också lite på vad det är i linfrö som är giftigt. Är det något som sitter i skalet eller är det något som är själva oljan? Mm. Eller det kanske inte, det där ämnet kanske inte följer med.
Nej,
när
precis.
Man pressar oljan.
Mm. Så kan det vara. I alla fall många minnen från min barndom när sommarprojektet var att olja in utemöblerna inför sommarsäsongen med linolja.
Ska vi se här. Livsmedelsverket rekommenderar att man begränsar intaget av hela linfrön till 1-2 matskedar per person. Och avråder helt från att äta krossat eller malt linfrö.
Mm-hmm.
Det är svåra ord här igen. Ja, undrar hur jag uttalar det här.
Jag ser det, cyanogena tror jag.
Ja, glykosider finns i fler växter från det här Livsmedelsverkets hemsida. Som det här glykosiderna finns i flera växter och växtdelar som används i livsmedel. Det kan frisätta det giftiga vätecyanid som finns i livsmedlet när de krossas, tuggas eller mals. Så det är det som kan hända med linet.
Jaha. Jesus, cyanid låter ju väldigt trevligt att ha i,
i maten.
Men de är ju så alltså linfrön är ju så små. Så jag tänker att alltså, när du äter alltså, en macka med lin, eller så ett bröd med linfrön i, då tuggar man nog inte varje individuellt linfrö supermycket.
Nej.
Jag tror man nästan bara äter dem hela.
Ja, det känns ju som.
Och de säger här då att man ska bara äta små mängder linfrön och att krossade linfrön ska tillagas. För att man då ska undvika att den här kemiska processen så här blir.
Ja, just det. Och då det är klart att om du äter... nu pratar jag väldigt mycket om bröd just med linfrön. Men det är bara för att jag... det är typ oftast det jag har använt det till.
Mm.
Jo, liksom det... bröd med olika fröer. Och då hettar du ju upp det också.
Mm. Och det är ju också det här att de skriver ändå att det är 1-2 matskedar per dag.
Mm.
Med ja, hela linfrön. Och då, det, menar, om man har, det är kanske det man har till ett helt knäck. Ja, man gör ett fröknäcke eller något
precis.
Sånt där.
Ja.
Så att jag tror man det går alldeles utmärkt att ha det i mysling fortfarande.
Ja.
För du så här. Man ska, men det är som allt annat, du ska inte överkonsumera det.
Nej,
för
precis.
Då blir det farligt för dig.
Ja.
Det är bra för magen, men inte bra för, det är inte för mycket bra för magen. Och då kommer vi till den här sista grejen som jag aldrig har hört talas om. The Local Interconnected Network, LIN. Och det är då ett enkelt lokalt datanätverk i fordon.
Mm.
För att, ja, och det används för att styra vissa funktioner genom att sammanbinda sensorer och ställdon med en styrenhet eller dator. Och jag bara, vadå?
Men jag tänker ju så här, ja, men LAN.
Ja, det var det jag började tänka på.
Local Area Network.
Ja, och det här är då Interconnected Network istället.
Ja, så jag tänker att det är lite samma princip. Att
ja.
I en avgränsad yta så sitter de här grejerna ihop ja. Och pratar med varandra. Liksom. Ja.
Och det här är från Wikipedia då. LIN är billigt och avsett för funktioner som ej är tidskritiska. Kommunikationen sker via en oskärmad enkelledare. Syftet är att öka antalet delfunktioner och tillgängligheten. Samtidigt som man minskar antalet ledningar och får lägre strömmar i kontakter.
Mm.
Och jag kan säga, det här förstod säkert någon som typ är bra på teknik. Men jag kände bara, jag förstår det inte här.
Teknik.
Inte jag heller.
Så, nu har du sagt det i alla fall.
Nu har jag sagt det och det här kommer bara säga,
det lät smart.
Ja. Men i alla fall, den här LIN då. Nu går vi vidare till Technopedia. Som har förklarat det här för oss. Eller för mig. Mm. Och det grundades... på 1990-talet av de 5 ledande bilföretagen och Motorola. Som var den ledande tekniska innovationsgruppen för den tiden. Det är länge sedan nu.
Mm. Det känns som de 3 vännerna och Jerry.
Ja.
De 5 ledande och Motorola.
Och Motorola. Och Technopedia förklarar då, precis som Wikipedia, att det är ett lokalt samtrafiksnätverk. Ett lokalt samtrafiksnätverk är ett speciellt serienätverk som består av upp till 16 noder. Där en nod är huvudnoden och alla andra är slarvnoder.
Slarvnoder?
Ja, eller hur? Bra fackterm, slarvnoder.
Ja, eller hur?
Sladdisarna.
Huvudnoden initierar alla meddelande medan slarvnoderna svarar på huvudnoden. Masternoden kan också svara på sina egna meddelanden och fungerar som en slarvnod. Och sen, eftersom att det bara finns en huvudnod som initierar meddelandet är det inte ett troligt ett kollisionssituation där 2 krav ställs samtidigt uppstår. Alltså den hindrar från att den datorn i bilen får 2 meddelanden samtidigt.
Mm, det är skönt.
Ja. Och noderna är mikrokontrollersystem som är installeras i vissa system för att få bättre kontroll. Och då är det så att man bara, vaha? LIN-systemet är vanligtvis parade tillsammans med lågkostnadssensorer för att skapa ett nätverk då i bilen. Jag vet inte om jag blev så mycket smartare av det här.
Nej, jag vet inte om det är...
Ett litet nätverk i bilar som gör att den fungerar bra, som pratar med varandra.
Jag typ skulle vilja ha en sån här förklaring som någon har gjort för typ...
dummies.
Nej, jag tänker mer för typ barn. Så här för SVT-barn eller någonting sånt. För
ja,
UR-barn. Ja. Och så här, nu hej barn, nu ska vi förklara vad ett lin är för någonting. Ja. Och så är det så här, tänk dig att det har en... Du har en massa noder. Vad är noder för någonting? Ja, men tänk så här då. Att du har huvudnoden. Det är som en hjärna. Och sen har du en massa små hjärnor. Och så ska de kommunicera med varandra. Men det huvudnoden är liksom den som bestämmer. Det är typ det jag tänkte typ att det var det
lärare,
jag sa ungefär.
En lärare och elever kanske man kan ha det då.
Ja.
Det ska också vara...
Jag vill också
typ att någon... det är slarvnoder.
Ja. Men i alla fall, ska du, när du vill veta mer om lin, specificera vad du faktiskt vill ut. Är det växten du är ute efter? Eller är det datasystemet för bilar? Så blir det mycket lättare.
Ja, men det var det vi hade för idag. Så vi kan köra en liten kort sammanfattning av vad vi har fått lära oss för matnyttigt. Anton, vad har du att säga?
Jo, vi har lärt oss att Norra Sentinel är en ö i Bengaliska viken.
Mm.
En väldigt liten ö som man absolut inte ska sätta sin fot på.
Nej, precis. Det, då får man skylla sig själv lite grann faktiskt.
Det är liksom för din och invånarna på öns säkerhet. Håll dig borta.
Och Emilia?
Att, undrar du över lin så specificera vad du faktiskt är ute efter. Är det växten eller är det systemet?
Mm, precis. Jag vill slänga in ordet linblond någonstans också. För det är sånt där som man brukar kunna läsa av i böcker. Ett speciellt små...
En lintott?
Ja, jag tänkte.
Ja, precis. Det. Ja.
Det, jag glömde bort det.
Ja.
Som min son då. Han är ju verkligen lintott.
Ja, jag tror nog att jag var det. Men jag var
också det. Och även min man var också i superduperblond. Och sen så blev det mörkare med tiden. Ja. Det är väldigt vanligt, tror jag, här uppe i Norden. Att
många lintottar.
Många små lintottar. Och sen blir de lite mindre lintottar. När de
sen får man råttfärgat.
Men det är väldigt ljust och fint när de är små.
Ja, det är det.
Har linoleum någonting med det här att göra?
Nu så här.
Nu hamnar vi.
Nu Anton. Nu gör vi så här. Skulle ni som
skulle
lyssnar.
Du fråga tidigare?
Ja, men då skickar jag in den frågan till Bibblan svarar så kan vi ta
den. Skicka in
den
så tar vi den sen.
Eller så kör vi en Bibblan svarar följer upp på den en annan gång. Linoleum kanske. Kanske var linolja inblandat i det materialet.
Kanske.
Det vet man inte.
Men i alla fall, jag tackar och bockar för att ni har lyssnat. Så hörs vi en annan gång. Ha det fint. Hej då.
Hej då.
Har du också en fråga om precis vad som helst? I så fall får du gärna mejla oss på bibblansvararpodden@gmail.com eller på våra sociala medier så att vi kan ta upp den i framtida avsnitt. Vill du vara helt säker på att få ett svar på din fråga kan du gå in på bibblansvarar.se och ställa den där. Om du gör det kommer du att få ett väl underbyggt svar och kanske kommer vi så småningom att utveckla svaret i podden. Du har lyssnat på Bibblan svarar. En podcast som görs av biblioteken i Uddevalla i samarbete med den nationella svartjänsten Bibblan svarar.